Jag kommer så bra ihåg en tävlingsvecka. Vi förberedde oss för FM-tävlingar och vi var då på barren och jag gjorde mina serier och så misslyckades jag helt jättestort i en serie. Och min tränare började skrika och var helt sådär att typ att du är helt värdelös och bättre att gå hem och vet du sådär. Så att jag undvek ju sen att kliva upp dit i barren på nytt när man hade blivit så nedtryckt av sin tränare. Hej, jag är Enni Kettunen.
Hej, jag är Selina Kroat.
Och idag kommer vi tala om prestationsångest.
Kan man älska en sport som också har skadat en och när blir viljan att prestera ett beroende? Alltså, jag vet inte om jag älskar truppgymnastiken för att den var bra för mig eller om jag bara råkar bli beroende av känslan att prestera. Första gången jag insåg att gymnastiken inte var så perfekt som den såg ut på utsidan var när jag var 11 år gammal. Vi hade då nyligen haft en tävling, vi fick jättedåliga poäng och våra tränare blev sura på hela laget. Men vi kände oss däremot jättenöjda och köpte alla mockar ut och varefter vår tränare sa att vi inte förtjänar att äta dem för att vi inte har presterat tillräckligt bra. Det var då en av de första gångerna jag insåg att bilden utifrån på gymnastik inte alls motsvarar verkligheten. Det här ledde då också senare till att jag fick en allvarlig ätstörning som 11-åring.
Ja, alltså jag får kalla kåra när du säger det där. För jag kan så känna igen den där känslan. Jag höll ju på med redskapsgymnastik i 15 år. Och jag satt liksom nästan 30 timmar i veckan på det. Och just det där, eller den där känslan att när man har misslyckats och att det inte räcker att man själv är missnöjd. För jag tycker att det är en helt förfärlig känsla just när man är lite så här perfekt eller har det här perfektionismen i sig, men sen ännu liksom att tränaren ska sen antingen skrika eller så här skuffa dig neråt och så det är nog inte en kiva känsla. Och jag skulle säga att redan liksom ända sen skolåldern så började det att man blev lite beroende av att prestera, för man fick ju så mycket beröm av sin tränare när man presterade bra. Och jag hade i alla fall så där att man var liksom inte nöjd med sig själv om man inte hade lyckats på träningarna och speciellt på tävlingarna. Och det kunde just förstöra hela dagen för man kände sig så liksom på något sätt otillräcklig. Och därför har jag också en lite så här toxic relation med jumpan. Att det var ju min första kärlek och det jag liksom på riktigt brann för då. Men det, jag skulle säga att det skadade mig också helt otroligt mycket på insidan.
Jag tror att det finns många tunga saker vi båda har varit med om i den sporten. Men som också har varit med att forma oss en stor del av vårt liv. Så hit hör liksom alla skador vi har fått och jätteorealistiska ideal och hur hårda vi har blivit på oss själva efter all press vi har blivit utsatta för. Jag tror att det värsta trauma jag har fått från gymnastiken är definitivt all press och ätstörningar som fortfarande idag ännu kan så komma och gå i perioder. Jag tycker också att det är helt galet att en sport kan förvränga en människas syn på mat och börja undvika det istället för att se det som näring som behövs för att klara av sporten. Jag tror också att det är viktigt att veta vad som förväntas av en och vilka steg man måste gå igenom för att komma dit. Och det här var ju något som man satt stor betoning på i jumpan om hur du ska klara dig till toppen helt enkelt. Men då undrar jag också att hur ska man göra för att inte gå sönder på vägen dit?
Exakt, och det där är så hemskt också. Och jag kan tänka mig att det finns så många andra också som har gått igenom det här samma. Och just för jag tycker att jumpa är en så rå gren. Eller så där. Man strävar ju efter det perfekta för att de som presterar perfekt och gör en bra serie eller uppvisning eller sådär, så det är ju de som vinner. Så då blir det lätt, just det här att man blir beroende, att man måste lyckas och sträva just efter det här perfekta.
Och just den här blandningen av kärlek och smärta är kärnan i det här avsnittet. Vi hade funderat med Enni över om vi skulle sätta våra barn i gymnastik. Jag skulle själv inte kunna sätta mina egna barn i gymnastik för att jag inser hur svårt det emellanåt kan vara inom den sporten. Det är klart att det finns många positiva grejer som vi har lärt oss via det, som att vara modig, ha disciplin, grupparna med sitt lag och lära sig att prestera under hög press. Men bakom en perfekt prestation inom gymnastiken gömmer sig då också blod, svett och tårar och väldigt hårt arbete.
Exakt, och jag har också just funderat på den här frågan helt jättemycket och jag skulle säga att jag är 50-50 i den och jag tror att jag kommer ha jättesvårt att inte sätta mitt barn dit för det har ändå varit en så stor del av mitt liv Och fast det har varit som en berg- och dalbana så tycker jag nog ändå att det har liksom varit mer av de här höjdpunkterna än av de där lite sämre stunderna. Och nu på senare dagar har jag då också märkt att hur stor roll tränaren spelar. För jag tränar alltså små flickor i åldern 7-12-åringar, men för det mesta har jag 7-9-åringar. Och att se i deras ögon just det här, hur de brinner för det här, hur de älskar den sporten och hur de liksom kämpar på varandra, kramar varandra när den andra lyckas, så vet du det, jag blir ju helt tårögd då när jag ser det.
Och det är ju jättefint att du, att den här sporten får leva vidare i dig på ett sånt här annat sätt, att du liksom är i den där tränarrollen, men också att du säkert, du vill ju vara den bästa tränaren för dem liksom.
Exakt.
Och inte att de går igenom kanske samma slags svåra stunder som vi har gått igenom.
Och där har jag också liksom sett till just med den här prestationen att det är liksom en utveckling för dem, att hej, om de misslyckas så det hör till. Att jag liksom trycker absolut inte ner dem då, utan det är liksom mer att det hör till deras jumpakarriär. Det kommer ups and downs, så vet du, så ska det vara.
Vi har både med Annie förstått under våra vuxenår hur mycket gymnastiken också påverkar studierna och den prestationsångesten vi upplever där. Jag tycker att prestationsångesten sitter som ett spöke över oss och följer med oss i alla kurser. Så jag har definitivt press på att prestera bra och nå bra vitsord.
Ja, jag håller nog helt med. Och jag tycker liksom 100% man ska lära sig att prestera och fungera under press, för att det är ju ändå verkligheten och speciellt i jobblivet och när man har många bollar i luften, men förstås i rätt mängder. Och jag har märkt att nu i liksom universitetet så har min den här prestationsångest kanske lite lätta sig, för att man har så mycket kurser och sånt, så det känns som att jag kan inte prestera perfekt i allting. Att jag hade mer i lågstadie och högstadie så där, att jag var bara nöjd med 9 och 10. Men att nu har jag mer, liksom, jag har blivit lite mjukare på mig själv och sådär, att jag anser inte att jag behöver få en 4 och 5 för att vara, vet du, nöjd med mig själv, utan det räcker ibland att få lite lägre.
Ja, jag håller helt med. Och där tror jag ändå att det skiljer sig. Jag menar, gymnastiken är ju också ett annat mål man försöker uppnå om man jämför med studierna. Men tycker du att liksom jumpan har påverkat det på ett positivt eller negativt sätt? Hur det sen kopplas till skolan, liksom prestationsångesten?
Men jag skulle nog säga att jumpan har gett mig målmedvetenhet och just så här att hur jag uppnår mina mål. Att ja, jag har blivit jättehård mot mig själv på grund av jumpan, för man har strävat efter det perfekta och så. Men jag tycker att det är en bra sak i skolan också, för då får jag saker gjorda och anstränga mig och sätta massa tid på det, för jag vill ändå liksom prestera bra och så. Men sen ibland blir det nog i helt för stora mängder. Nå, Selina, nu när vi talar om också de här höjdpunkterna och liksom hur mycket vi har brunnit för den här sporten, så vad är det som du minns som det bästa från din jumpatid?
Jag tror att det bästa var nog när jag visste att hela mitt lag skulle sluta, så vi hade då sista säsongen helt enkelt i jumpan, och det var då våren 2023. Då hade vi då alltså första tävlingsdagen avgör om du kommer vidare till finalen, och vi trodde verkligen inte att vi hade en chans att göra det. Och så minns jag att vi hörde poängen och det var liksom så chockerande, för det var bästa poängen vi hade fått under hela mitt liv. Och så fick vi då veta att vi direkt har kommit vidare till finaldagen. Och jag tror att den känslan, när vi fick veta det, alltså började alla typ gråta. Så springer vi ut, det var sommar, alltså springa ut på gräset, våra tossor blir helt förstörda. Själva finaldagen också, alltså var helt otrolig. Jag tror att när jag stod sen sista gången på den där mattan och så skulle man vinka till publiken, var jag sådär att oh my god, this is it liksom. Mm. Det här är, this is the moment som man har kämpat för. Så jag skulle nog säga att det är definitivt en stund som jag, alltså jag började alltid le när jag tänker på det, för jag var sådär att wow, att det där var liksom, jag tror inte att det någonsin kommer att kännas så bra som det gjorde då i stunden.
Mm.
Men vad skulle du säga, Annie? Vad har varit det bästa för dig?
Jag skulle säga att mina höjdpunkter var VM-tävlingar i Qatar, för att det var liksom en lagtävling. Föredskapsgymnastik är ju, man gör det liksom ensam, men sen vissa år är det lagtävling. Så det är ju helt, jag tycker det är helt annan filis när man gör det med laget. Och där kan du ju säkert också, eller du håller med när du som truppgymnast. Så du,
absolut, ja, den här gruppen är ju liksom det bästa.
Men sen samtidigt tycker jag där kommer också det där att när du misslyckas så då, det är ju liksom, eller det känns som att de misslyckas hela laget, eller att du har liksom
Ja, du har typ så här, liksom svik i hela ditt lag, fast, man, fast det bara nu är ett misstag man gör.
Exakt. Men jag skulle säga 100% det, eller sen kanske min FM-guld i fyrkamp. Så det är nog också en sån där höjdpunkt som jag kommer leva länge med.
Vår producent Sofia Westerberg har intervjuat lektor och socialpsykolog Rasmus Mannerström om prestationsångest. Varför så många har det och vad man kan göra åt det.
Nåja, så hur påverkar prestationsångesten en vilja att prestera? Och hur är det här ett hinder? Eller hur tar det sig uttryck?
Prestationsångesten brukar kopplas ihop till exempel någon slags prokrastinering. Vi förlamas och då liksom vill vi uttryckligen undvika någonting, någon sån verksamhet var vi skulle bli utvärderade eller dömda på något vis, bedömda eller betygsatta på något vis. Det kan man säga självdestruktiva är det att vi blir utan de där upplevelserna och erfarenheterna som skulle hjälpa oss liksom att utvecklas och bli bättre. Att så att säga klara av den där ribban. På det sättet är det en negativ, ses som en negativ grej.
Nå, vad tycker du då att 12-dagens människa kritik och utvärderingar och påverkar det här prestationsångesten?
Det gör oss allt sämre på att tåla kritik och utvärdering. Liksom att moderna samhälle, konsumtionssamhälle gör allt för att städa bort gränser och hinder och begränsningar för oss. För att de, är liksom, de tjänar inte ett konsumtionssamhälle. Att i dagens läge får inte barn och ungdomar längre objektiv feedback av vad de egentligen kan. Och det här stärker på sätt och vis den här upplevelsen som vi alla växer upp med. Att vi är omnipotenta och självtillräckliga. Vi är bra som vi räcker. Vi kan allting som vi vill. Och vi förtjänar allting vi vill. Och när vi inte tål besvikelser så vill vi inte utsätta oss för de där utvärderingarna. Därför för att varje utvärdering riskerar att visa vår bristfällighet. Som vi inte är vana med.
Just det här som Rasmus sa, att man börjar liksom undvika att prestera för att man inte vill bli betygsatt eller bedömd. Så jag kan i alla fall själv känna igen mig i det. Att just i jumpan hade jag kanske sådär att jag misslyckades i några serier eller rörelser, svårigheter. Och sen fick jag den här super, liksom det räcker inte ens med negativ feedback utan jätte så här hård feedback, lite skrika av min tränare, så det fick mig ju sådär att jag vill ju inte gå på nytt dit i redskapet och försöka det på nytt, för att jag hade ju liksom blivit betygsatt riktigt dåligt av honom. Så där kan jag liksom känna igen mig. Men jag ska också säga att i skolan kommer det fram att just sådär att om jag inte har kommit igenom en tent och sen hamnar man på omtent, så där har man ju redan färdigt blivit betygsatt dåligt och sen på något sätt är man rädd att man gör det på nytt. Så därför började man det, eller man började ju så här undvika att prestera och gå dit.
Jag skulle säga att jag håller helt med dig. För mig handlar det kanske mer om hur man inte går i lås förrän man ska gå ut och prestera. Jag hade jättesvårt med det att vi hade ett rum man skulle gå till före du går ut på mattan och gör ditt program. Och då var det meningen att man tar det lugnt i det där rummet liksom. Så står man i ring med laget och talar om att okej, att vad ska vi göra, vad ska vi visa där ute på mattan och vad ska vi kämpa i vårt program. Och jag hade, tror jag, svårast där. Jag kände att jag var så nervös och jag var så sådär att okej, att om jag nu misslyckas så då blir verkligen alla arga på mig. Så jag tror att jag hade svårast alltid att liksom få typ adrenalin att lite så här gå neråt och liksom på riktigt lugna ner mig före man går ut och presterar. För det är också jättevanligt tror jag inom lagsporta att man går och utför sin prestation och så är du helt medveten om att du kan få en total blackout mitt i och glömma allting. Och jag tror att det är liksom något av det värsta som kan hända, för då står du sen där på mattan och du ser hur alla rör sig runt dig, men din kropp reagerar inte. Du har alltid muskelminne, men dina tankar är liksom helt annanstans.
Helt.
Så jag tror att det där var något som jag definitivt var jätterädd för på varje tävling. När jag visste att den hade hänt några gånger till mig så vet man att risken finns där. Att okej, att vad om du, vet du, totalt, din kropp backar ut ur det nästa gång också.
Usch.
Fast vi då har talat med Enni om trauma, tårar och svåra stunder, så finns det ju jättemycket fint vi tar med oss från jumpan. När jag blickar tillbaka så kommer jag ihåg det stunder när det kändes som att allt var på topp och såklart adrenalinruset efter varje tävling kommer jag aldrig att glömma. Trupgymnastiken är också den sporten där jag fick lära mig finska ordentligt och där jag på finaltävlingar efter varje säsong har stått med tårar i ögonen och kollat ut över ett hav av folk som klappar i händerna.
Och jag älskar också den där känslan. Det var nog en av de bästa känslorna just när publiken också jublar till dig och vet du, när du har lyckats. Och nu när jag också blickar tillbaka till min karriär så jag får nog också ett leende på läpparna. Och just av vissa stora misslyckanden också så de kändes ju då som liksom jordens undergång och det värsta som kan hända. Och så, men just nu så typ skrattar jag bara till dem. För att det var också en del av min resa och en del av min utveckling och så.
Jag håller helt med dig och jag saknar definitivt gruppandan man hade i laget. Man var ju liksom med varandra through thick and thin i allting. Så det kommer jag verkligen att sakna och det är ju helt jättefina vänskaper man har fått från jumpan. Att jag känner nog att 14 år av den sporten har ju verkligen format mig till den människan jag är idag.
Jep, verkligen. Och då när jag liksom spenderade någon närmare 30 timmar på salen så jag var ju mera med mina just jumpakaverin och tränare än vad jag med min familj. För jag var i skolan, eller jag var på morgonträningar, sen får jag till skolan och sen kom jag ännu på kvällsträningar. Så det var liksom, man hängde ju 24/7 med den där gruppen. Och vi är ju liksom helt bästa vänner ännu också och jag tror att, eller vi kommer att vara det resten av livet. Så det är nog en så fin sak som jumpan också har fört med mig. Men tycker du att vi är för hårda mot oss själva för att vi lärde oss så tidigt att prestation är värde? Att när vi lyckas så då får vi berömmelse och goda betyg och så?
Ja, nu när jag känner oss båda från insidan ut så jag skulle nog säga att vi som personer är ju jättehårda på oss själva inom vissa saker. Men jag skulle nog också säga att vi har blivit mycket snällare med oss själva under tiden. För jag känner att du och jag har verkligen liksom alltså varit mycket hårdare på oss själva när vi var yngre än vad vi är just nu. Men hur tycker du då att hur ska man kunna släppa taget om något som har format en så mycket under livet som då jumpan?
Ja, då kan man ens släppa taget. Eller jag är ju fast i det att jag inte har släppt för att jag är i tränarrollen ännu också i jumpavärlden. Och jag ser nog inte att jag kan släppa det liksom på den närmaste tiden för det är nog, jag gillar det massor. Och just att se i barnens ögon hur mycket de älskar det och brinner för jumpan så det är nog helt otroligt. Känsla.
Det låter jättefint. Jag älskar att du har liksom fortsatt med det för det är verkligen något som du inte liksom vill eller kanske är redo att släppa ännu. Där har vi ju lite olika roller för jag kände sådär när jag slutar nu inför hösten så kände jag att nu måste jag liksom, nu kan jag inte mer gå tillbaka till det efter alla de här åren. Men jag tycker att det är jättefint att du är liksom tränare ännu.
Men vad tycker du Selina? Kan man älska en sport som också då har skadat en? Så i vårt fall då redskapsgymnastik och truppgymnastik.
Jag tycker nog definitivt att man kan göra det för det, fast det är ganska mycket svåra grejer vi har varit med om så det har ju gett oss helt massor. Och jag vet nog definitivt inte om jag skulle vara samma människa idag utan jumpan. Jag tror att jag skulle vara ganska mycket annorlunda från vem jag är nu. Vad tycker du då?
Jag håller nog helt med dig att man 100% kan älska en sport som också har skadat en. Och just med jumpan och som du sa att hur mycket den har format oss, att du har blivit i den som du är idag och samma sak med mig, att jumpan har ju gett mig helt otroligt bra egenskaper som då självdisciplin och jag skulle aldrig vara så här modig som jag är idag om jag inte skulle ha hållit på med redskapsgymnastik.
Vad skulle du då säga, Annie, att när blir viljan att prestera ett beroende?
Det där är ju en jättebra fråga men också en helt supersvår och jag vet inte, kan jag ge dig ett svar eller finns det ett svar på det? Men jag skulle säga att just när man får mycket beröm av vad det sen din tränare, kompis, mamma, pappa, lärare så det känns ju så bra att jag har i alla fall sådär att jag lever just för berömmelser eller liksom jag får en jättebra självkänsla då när någon säger sådär hej Annie du gjorde det här jättebra. Så då, det blir ju sådär att jag vill göra det på nytt och på nytt och på nytt och vet du, prestera och prestera och prestera. Så där kan det ju vara att det blir ett slags beroende.
Jag håller med. Jag tror att när det börjar kopplas till ens självförtroende och självkänsla så det är ju då som det blir ett beroende. Snarare än att bara bli någonting man utför. Och samma med att om man börjar koppla typ sitt eget värde till den här prestationen, så tror jag också att då går det kanske lite för långt. Men det är ju jätteförståeligt det du säger, att det är ju, alltså många känner, eller det är, jag tror att många håller med om det, att man känner ju sig jättebra om man får beröm av människor runt om i ens liv. Men sen tror jag så att det kan bli kanske lite farligt om man typ lever på det. Vet du, att det blir liksom, ja men då blir det ju ett beroende.
Precis. Och just det att det kan vara sen att man inte, eller att om man inte är nöjd med sin prestation, så då känns det att man inte är värd något. Så det kan också bli till en sån ond cirkel.